Mina damer och herrar, nej jag ska inte vara lika överladdad som du var förra veckan, men självklart är jag laddad. Vi har kommit till avsnitt nummer Fredrik Sjöström. Vilket nummer är vi då på? Jag är på nummer 18.
Ja, Jonas Bergqvist. Han var ju känd för helikoptern och ja, inga andra anspelningar än målgesten i det här fallet.
Nej, och inga anspelningar till helikoptern här heller, men ja, det finns ju en sportchef här i min hemstad som jag jobbar väldigt nära, och det är ju Patrik Sylvegård, för detta Patrik Gustafsson. Många som ville ha in honom på nummer 18.
En Björklöven-legend, inte Patrik Sundström utan Peter Sundström i nummer 18.
Också en SM-guldvinnare i början på 90-talet med Malmö. Tog väl även SM-guld i Umeå då när Björklöven vann på 80-talet. Men vi har en annan profilstark sportchef. Jag kör sportchefstema rakt av. Vi har sagt Sjöström som är sportchef i Frölunda. Vi har Sylvegård sportchef i Malmö. Och vi har ju Leksands sportchef Thomas Tjumme Johansson. Spelar också med nummer 18.
Då kontrar jag med ett numera tränarprofil. Men tidigare nummer 18. Thomas Bulan Berglund.
Jarmo Myllys. Han försvann på matchstraff här. Vad var det som hände?
Nej, jag vet inte fan. Det är deras... vet inte fan vad han heter. Någon nykomling som de har som åkte in igen och försöker vara kaxig. Och kom på vår målvakt. Då måste man få stryka. Så här är det bara.
Vi har kommit 34 omgångar in i SHL-säsongen. Ja, 33 för två lag, HV71 och Färjestad. Men jag tycker det är läge att göra ett konstaterande. Och jag tänker överrumpla det här nu och säga att det finns bara tre lag som kan vinna SM-guld enligt mitt sätt att se på det.
Okej.
Okay. Och jag drar av de tre lagen med en gång. Det är Frölunda, regerande mästare, Färjestad och Luleå. Inget annat lag kommer vinna SM-guld den här säsongen.
Djurgården då? Djurgården, jag hävdar att Djurgården har underpresterat till viss del på grund av skador, men där förväntar jag mig en ersättare som man har liksom aviserat för hela säsongen, en ersättare till Emil Bemström. Jag skulle inte räkna bort Djurgården.
Nej, det förstår jag att du inte vill göra med tanke på just det du nämner, att där finns väldigt mycket kapital i laget. Jag såg de här i lördags också, men nej, jag hävdar rätt så bestämt att det är tre lag det handlar om. Det finns inget lag som kommer rubba de lagen över sju matcher. Jag har respekt för Djurgården och det var de jag tänkte på i första hand, men det finns inget annat lag som kommer rubba de tre lagen.
Ja, vi säger så här då. Frölunda möter Rögle i en kvart. Hej då Frölunda.
Då
är ett av dina lag borta. Luleå ställs ju då mot Skellefteå.
Skellefteå, ja. Precis. Ja. Skulle precis
hej,
säga
då,
det.
Hej då Luleå kanske. Då är det ingen, i det fallet är det ingen fördel att ha hemmaplan. Färjestad ställs mot, vad ska vi säga, Djurgården då kanske?
Det är väl det som ska falla ut för att det här ska ske. Men jag ser... Jag kommer säkert få äta upp det här, men nu vill jag drämma på här från början och säga att det är bara de tre lagen jag ser kan vinna SM-guld. Det är för ojämnt och det finns mycket spets i många lag, men inte över sju matcher.
Man ska vara försiktig med de här. Kommer ihåg när vi satt här för två veckor sedan? Brynäs, 10 poäng bakom Växjö.
Ja, och vad har hänt nu? De är en poäng
bakom. Och jag sa att Brynäs kan glömma slutspel. Nu är man en poäng bakom. Det är ju vidöppet. Så att det kan ju hända väldigt mycket. Så att, nej, det är nog 6-7 lag som kan blandas i där. Men det är klart att de tre du nämner är ju favoriter. Det är liksom ingen så här... Ja, jag tror att Ryan Lash kommer komma toppen av poängligan inför säsongen.
Nej, men det är inte det jag sitter och säger här nu heller. Men nej, Frölunda har förvisso vacklat en hel del här i SHL på slutet. Nu slog de i Färjestad i lördag, så det var väl ett besked som de ville ha. Men annars är det ju givetvis Luleå leder serien stort och Färjestad är ju en maskin de också. Men sen har vi ju laget som har gjort det bra, typ Rögle och Örebro och de här. Men jag ser inte riktigt att de ska kunna klara det. Men visst, du målar upp scenarier som låter väldigt rimliga. Vi är långt fram i tiden, men nej, ja, tre lag kommer vinna SM-guld. Något av de tre lag vinner.
Ja, det blir spännande att se. Men jag var ju gjorde Frölunda mot Färjestad och jag måste imponeras av Frölunda. När man har lite kniven mot strupen, CHL-matcherna till exempel, då går man ut och levererar klasshockey. Och man får ändå säga att det var kniven på strupen mot Färjestad i lördags. 4 raka förluster och går ut och gör en, alltså en, det var en, framförallt var en riktigt, riktigt bra match. Färjestad, eller Frölunda och Färjestad, 2 grymt bra lag. Och Frölunda där, Ryan Lash som bara klev upp och leverera. 3 mål gjorde han, Ryan Lash, men ett blev godkänt bara. Men det var en härlig match.
Ja, men det man får säga där är att det imponerar ju väldigt mycket. De får ju 2 mål bortdömda och det första var väl väldigt omdiskuterat. Det andra var väl inget snack om saken. Men, och sen tappar de en 2-0-ledning till 2-2. Tiden tickar på, kanske talar lite till Färjestads fördel om tiden rullar på i Skandinavium och så avgör de med 5 minuter kvar. Ja, det är en jäkla styrka.
Och vi som har kritiserat domare, första var ju omdiskuterat, det är den här regeln runt målgården som vi har pratat om. Andra, alltså jag är så bortblåst i den situationen så att det sjunger om det. Jag tittar inte på att det är någon handpass på Joel Lundqvist, utan jag tittar ju bara på om det är kontakt från Joel Lundqvist på Arvid Holm med målet. Min kommentering där är ju, den är ju svindålig, för jag... Och så börjar de visa repriser och jag ser inte den här handpassningen. Då är ju domarna, då ser ju en linjedomare som åker och säger det till huvuddomaren. Hur hann de se det i den situationen? Jag kollar på 4-5 repriser, jag fortfarande inte ser det. Så att det blev ett rätt beslut. Även om jag där och då i kommenteringen sa att jag tyckte att det var fel. Men när jag sett den 10 gånger till reprisen så är det ju en handpass från Joel Lundqvist som ska vara bortdömt.
Ja, men
det
brukar väl vara lite grann så när man inte fattar riktigt vad det är. Och sen slutar väl ändå allt som oftast med att domarna har rätt i slutändan i de flesta fallen. Det finns undantag naturligtvis, men oftast är det ju faktiskt så.
Du, vi är domarnas bästa vänner. Vi tappar så mycket lyssning på det här liksom. Lyssning på att vi sitter och berömmer domarna. Vi ska ju såga domarna. Vi ska ju säga att de är sämre än vad de är i Grekland. Och då jäkla kommer vi få drag på den här podden.
Ja, vi har pratat tillräckligt mycket om domarna. Och de har fått kanske lite väl mycket beröm till höger och vänster från oss. Vi får väl sluta upp med det där. Men ett lag som inte har fått tillräckligt med beröm är ju Luleå. Nu leder de serien med 7 poängs försprång och trots att de fick en käftsmäll här i Champions Hockey League i veckan så leder de serien stort och gör det bra.
Den här veckan, alltså den gångna veckan, 2 matcher har man spelat. Vet du hur många mål det har varit på de matcherna? 2 matcher som Luleå har spelat.
Vad vann de med? 5-1 eller vad fan blev det?
Totalt 20 mål när man möter Rögle borta och HV hemma. Varav Luleå har gjort 13 mål. De har gjort 13, släppt in 7. Det låter inte som Luleå direkt.
Nej, det låter som hockey på 90-talet skulle jag säga. När det blev 6-4 och 7-5 i matcherna.
Det var bättre förr, för då var det så här. Någon lag tog ledning med 1-0. Det är lugnt, vi gör 4 snabba här. Då var det mycket mål.
Ja. Nej, men de är ju verkligen en maskin. Och då har de ändå lite folk borta. Och det har varit lite kaos kring klubben under veckan. Och det är ju oundvikligt att inte ta upp vad som hände här i slutet på veckan. Eller mitten på förra veckan ska jag säga. När Robin Kovac blev klar för Örebro redan under säsongen. Och varför blev han det kan man
tänka sig. Ja, varför?
Vad
hände där? Lite mera info, berätta lite.
Nej, men det var väl så att de kände att det blev en ohållbar situation till slut. Jag skulle tippa på att det rör sig om en situation mellan Bulan och Robin Kovac och förtroende gentemot laget och så vidare. Det är ändå anmärkningsvärt när han ändå är en så pass poängstark spelare. Han ledde väl interna poängligan?
Ledde interna poängligan, ja. Och jag som har tillgång till mycket av den underliggande statistiken också där, så han är ju var bäst i Luleå på kontrollerade ingångar. Skott i skottsektorn låg han i topp och den som genererade mest offensiv. Så det var ju anmärkningsvärt. Och jag kände ju direkt att oj, det här Luleå, det här nu, de tappar ju en toppspelare och ett trubbigt offensivt lag. Det kommer inte hålla det här. Men jag måste säga att jag är grymt imponerad av Luleå och hur de hanterade hela den här situationen. Det hade kunnat bli en storm, det hade kunnat bli pajkastning, han sa det. Bulan Berglund, intervjun efter när de mötte Rögle där i torsdags. Hörde du den?
Ja, absolut.
Ja, det var liksom efter att han berömde Kovars, tycker att han har varit jättebra och tråkigt av det som har skett, men han önskar honom lycka till. Och alltså han la ju en blöt filt över allt rök som låg och pyrde, utan det var ju bara hopp, nu går vi vidare, vi diskuterar det här längre.
Nej, men det finns ju ingen anledning för honom att bränna mer energi på det egentligen. De hade gått ut och slagit Rögle, bara vräkt in en massa mål och gjort en bra match. Så det fanns väl ingen anledning för honom?
Nej, absolut. Men jag tycker att de hanterar det bra. Jag har ingen aning om det har varit ett störningsmoment i laget. Det är lätt att säga det. Att, ja, men Kovac har varit det och det är laget. Och därför gör de si och så många mål nu. Det är jättelätt att säga. Men det är intressant ändå att man går ut och gör 13 mål. Ändå mot ett Rögle. Det är inte många som åker ner till Ängelholm. Eller det är ingen som åker ner till Ängelholm och gör 7 mål.
Nej, det händer ju väldigt sällan. Jag vet knappt när det hände senast att något lag gjorde 7 mål.
Var det inte 8-7 där någon gång? Eller Malmö?
Jo, det var något Skånederby som blev 8-7. Sen har väl Skellefteå gått ner och kört en väldig överkörning där för ett par år sedan. Men det händer ju som sagt inte ofta. Men det jag tänker på är, varför blev den här situationen mer ohållbar än andra situationer? För jag menar, det är inte första gången en spelare skriver på för en konkurrent till nästa säsong.
Nej, det var också lite förvånande. Men alltså, Robin var ju ett med fansen, får man ändå säga. Han pussade nästan klubbmärkena och gjorde mål. Och det var ramse för Robin. Och snudd på att han skulle tatuera in Luleå-märket kändes det som. Han var ju i Luleå och haft en... Ja, jag kände att det var ömsesidigt samarbetet. Att han hade haft en jättefin utveckling i Luleå. De hade gett honom chansen. Därför tror jag att det sved väldigt mycket hos fansen.
Ja, det gjorde det, och jag tror att Luleå har verkligen tagit ställning för Robin också. Det har ändå varit en hel del som har hänt kring honom och så vidare. Och jag tror någonstans att Luleå Hockey också kände sig lite svikna i det här läget att de kanske inte fick vara med. Jag har inte alla detaljer, så jag ska inte sitta och svära på det. Men att de inte riktigt fick vara med och leka innan helt plötsligt var han klar för en konkurrent i början av november, vilket är väldigt tidigt.
Och framförallt då en svensk toppspelare. Alla lag vill ha en svensk toppspelare. Hade han velat så hade han haft samma x antal kronor som han signade i Örebro. De hade funnits till honom i mars, april, maj, juni, juli, you name it. De hade funnits där fortfarande, för att de bästa spelarna kommer alltid få bra kontrakt. Och jag menar, Robin är en jätteduktig spelare. Men han kommer ju in i Örebro nu och jag menar, får säga, han tar aldrig lätta vägar, den här herr Kovac. Det gör han inte, utan det kommer bli fokus och spotlight på honom. Och vad passar då bättre än att göra debut för nya klubben mot Luleå på torsdag?
Ja, herregud vilken match det kommer att bli. Eller ja, vi får väl se om det blir en riktig höjdare. Men var ser vi att Robin tar plats i Örebros lag då?
Andra kedjan. De har ju en fungerande första kedja med Bromé, Harper är där nu och Stoa. Så det är väl kanske det blir väl en andra kedja han går in. Och det gäller att hitta en kemi med spelare där och komma in i Örebro sätt att spela. Och fokus, han kommer att granskas från första skäret han gör.
Jag hörde faktiskt en liten grej här kring detta. Precis som du hörde jag faktiskt lite sur om det här med att Kovac, att det skulle ske redan nu. Men jag vågar inte riktigt tro på det. Jag hörde att det var på gång att Örebro bjöd tillbaka Jonas Rask. Att han skulle gå motsatt riktning, men att Luleå sa nej till den dealen.
Ja, då är det också om då Jonas Rask har fått reda på att han är till salu eller på marknaden, då är också det, då kan ju det bli en friktion i sig där. Örebro är ju ett det är ett självspelande piano, tänkte jag säga, men alltså det är ett lag som är överraska alla, slagit lite underläge. Nu kommer man få en enorm fokus på sig med det här med Kovac. Ska bli intressant att se hur man hantera det, och framförallt huvudpersonen själv.
Ja, men jag tänker också på de andra spelarna i Örebro. För om man tänker på sånt som Shane Harper, som har gått väldigt bra under säsongen, Ryan Stoa, Örebro är väldigt tydliga med att vi vill få svenska laget. Och det kommer ju uppenbarligen spetsspelare utifrån som ska ta plats i topp 2-linor. Vad tänker de spelarna i det här läget? Är det bara business för dem?
Men i det här läget så tänker man som spelare att jag har chans att vinna. Alltså nu är vi ett bra lag. Örebro har ju liksom tutat i sig själva att när de örebroarna sitter och lyssnar på den här podden, så kommer de säga, men den där jäkla Svensson, vad snackar han om? Bara tre lag som kan vinna. Vi är ju topplag. Det var ju så vi hade i Timrå när vi låg i toppen och ingen räknade med oss. Vi låg tvåa, trea och alla pratade om alla andra lag som var så bra. De har ju tutat in sig själva nu att de kommer gå hela vägen och vinna. Och för Harper, Stowe och alla de här spelarna, de är ett lag som går till semifinal. Final vinner, de kommer ju kunna välja att vraka mellan vilket lag de vill i stort sett i SHL. Alla lag tittar på spelare som, i lag som går bra.
Så är det. Och på tal om att det kommer komma in spelare till nästa säsong i Örebro, så har det ju ryktats här i säkert 2 månader om Emil Larsson, att han också ska gå dit. Och nu kom det ut uppgifter i lördags om att det ska vara klart till och med Emil Larsson till Örebro nästa säsong. De gör sig ju inte populära i Luleå direkt.
Inte direkt. Det hade ju smaka fint med en kvartsfinalserie där direkt mellan Luleå och Örebro. Det hade det ju faktiskt gjort. Det hade kunnat blivit en häftig tillställning. Många är ju kritiska. Så här, jag tappar intresse för hockey när spelare skriver på så tidigt. Och det borde regleras och sådana saker. Jag kan till sätt och vis hålla med. Det vore det optimala om man från och med den 1 maj, när alla kontrakt går ut sista april, så från 1 maj får man börja förhandla med andra spelare. Men marknaden funkar inte så. Det är en rörlig arbetsmarknad. Man kan också säga att ska man sitta och vänta på, så vet man inte om man får kontrakt. Det är trots allt ett jobb, en osäkerhet om man har ett jobb. Sen finns det också KL som vill signa spelare tidigt. Framförallt den schweiziska ligan, den tyska ligan så.
Men jag kan säga det att jag köper inte det där argumentet som vissa känner att jag tappar intresset när spelare, när det läcker ut att de ska skriva på för andra klubbar nästa säsong. Jag köper inte det alls, för att det räcker att kolla på statistiken på de som besöker vår sajt när såna här typer av grejer sker. När jag har räknat ut att Jan Morsak är i stort sett klar för Frölunda till nästa säsong här i förra veckan, då bara... Det bara gick som en kanon med besökssiffrorna. Allt intresse riktades kring det. Det var det folk ville läsa. Det var när jag skrev om att Konstantin Komarek skulle bli ersättare i Luleå dagen efter till Robin Kovac. Då rusade siffrorna också. Det är kring de här grejerna som besökssiffrorna skjuter i höjden.
Jag kan inte säga att jag hade en tråkig torsdag där när det hände mycket. Dels var det en full SHL-omgång i torsdags, och så hade man de här grejerna med Kovars, Komarek, Rantakari som ryktades till Örebro. Jag kan inte säga att jag hade en tråkig dag, men om du tänker dig själv när du stod på ståplats 2002, va? Juhari Hyjärvi, han som du benämnde som Jesus. Och du hade fått reda på att han har signat för HV i november. Hur hade du reagerat mot då, om du tänker dig utifrån det? Visst, du hade ju läst om det såklart, men du hade ju inte varit nöjd.
Nej, alltså det fanns faktiskt en sån situation 2001. Kim Ståhl var ju en stor publikfavorit i Malmö och skrev på för Modo, och det läckte väl ut lite grann sådär på förhand. Alltså jag kan inte komma ihåg att mitt intresse dog för den saken. Skulle man gick bara mer och hoppades på att det inte skulle vara sant.
Nej, men det var Ståhl och Rijärvi, du kan inte jämföra dem.
Frågar du vilken random Malmö-supporter som helst på ståplats på den tiden, så var Kim Ståhl riktigt stor. Han hade till och med egen fanclub. Men frågar du mig så är Rijärvi den största. Men det är en helt annan diskussion.
Men du, från en writer till en annan. Mats Svensson frågar en fråga här när vi ändå är inne lite på Luleå. Ikonen, som är då HV, en utfyllnadsspelare av HV71. Han var ju i Brynäs med Thomas Bulan Berglund 2017 när Brynäs gick till final. Det var ju nästan lite favoritspelare hos Bulan. Då frågar Mats Svensson: ikonen till Luleå, blir det en trade eller bara en försäljning? Vad finns det för rykten där ute?
Ja, jag läste det ryktet i förra veckan att han skulle vara aktuell för Luleå. Jag har hört under en ganska lång tid att han ska ha cirkulerat på marknaden, ikonen. Men det är inte helt enkelt för HV71 att bara fimpa iväg en spelare som dessutom har ett avtal nästa säsong och som inte alls har rosat marknaden. När det gäller ikonen så är det ju intressant att han har en riktigt bra säsong i den svenska ligan, och det är just den halva säsongen där med Bulan i slutet när Brynäs gick så bra. Men annars så känner man kring ikonen, vad har han egentligen presterat? Kan han upprepa det? Ja.
Men är det hållbart, Emil Larsson? Är det lika, kommer det hända? Han sitter väl säkert där, Emil Larsson. Det är väl inte...
Jag skulle säga det. Emil Larsson känns som en väldigt stark person, skulle jag säga. Jag tror han står emot det. Han har inte stuckit ut lika mycket som Robin Kovac. Det är inte så att fansen har tagit till Emil Larsson till sitt hjärta, skyddat honom till varje pris, som man känner att man har gjort kring Robin Kovac. Så jag tror inte det är några problem. Och jag känner att Emil Larsson är en väldigt stark person.
Men de fick in, de ersatte ju ändå, om vi håller oss kvar vid Luleå, de ersatte ju med Konstantin Komarek som är, man glömmer lätt, han var sexa i poängligan i SHL i fjol. Han gjorde 22 poäng i powerplay i fjol. Det var han och Ryan Lash som gjorde 22 poäng. Man benämner alltså honom och Ryan Lash i samma kaliber i powerplay. Det för mig genast in på det faktum att Malmö, jag har varit inne på det tidigare i podden. Varför lyckas man inte med kreativa spelare?
Nej, det är en väldigt bra frågeställning, för att man börjar kunna lägga dem på hög rätt ordentligt här nu. Du har, bara den här säsongen har du att Emil Molin försvann i höstas. Du har Nikolaj Meyer som inte alls har rosat marknaden. Du har Komarek, och sen har du ju en historia redan innan det med Andy Mealy till exempel, som var kanske det skickligaste de har fått in de senaste 15 åren i laget. Och det är ett väldigt problem, och det måste ju någonstans falla tillbaka på tränarna att man inte får ut det man ska, att man har ett spelsystem som är alldeles för, vad ska man kalla det, brunket systeminriktat.
Ja, men då är det andra sidan, skulle man släppa lite på det så skulle man kanske inte få ut lika mycket av Händemark, Bryggman, Storm, bara de spelarna, det känns ju som de nästan överpresterar. Det är ju kanske lite på grund av det här, just det här systemet. Men ska Malmö ta nästa steg, man kommer komma jobba sig till slutspel. Man kommer gå till slutspel i år såklart, men åttondel på sin höjd, kvartsfinal. Men ska man ta sig längre så måste man ju ha kreativa spelare som kan bryta mönster.
Men du, på tal om Händemark, han leder en första kedja i Malmö just nu som kanske inte är den där riktiga första kedjan, men han var faktiskt på väg, han var inte på väg bort, men det fanns färdiga KL-bud på bordet på honom här under säsongen.
Under?
Ja, under säsongen så var det faktiskt ett färdigt bud på bordet till Malmö Redhawks, eftersom han har kontrakt om att han skulle få gå till KL under säsongen.
Men det skulle ju, Malmö hade ju tappat all sin trovärdighet. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att SHL skulle tappa sin trovärdighet om man under säsongen säljer en av ligans profiler, kaptener. Det hade ju varit nästan skrattretande om de hade gjort det.
Ja, Växjö, de sålde ju Geoff Platt till CSKA Moskva här för ett par säsonger sedan, och då gjorde de ju en riktig miljonaffär. Men det är ju som du säger, det handlar om en stor profil för ligan, en lagkapten. Det hade ju sänt såna jättekonstiga signaler för sponsorer och allt annat om man hade släppt honom, även om det säkert var lockande att plocka in en massa miljoner.
Ja, men som om jag spelar i Färjestad där i... Ja, Rickard Wallin, ni ser, han är inte här på platsen idag. Vi sålde honom till Dynamo Moskva här igår. Det hade ju varit liksom...
det hade inte fungerat. Men det var faktiskt en av Moskva-klubbarna som var ute efter Händemarks tjänster här under säsongen. Och då gjorde nog både Malmö och Händemark rätt. Men det är ju intressant för framtiden att det finns uppenbart ett intresse även från KL för Händemark, som kanske inte har varit så bra här under de senaste månaderna som han var under hösten.
Och han har inte tjänat så grova pengar tidigare i kontrakt. Han har haft en liten late bloomer, så det är ett läge för han att casha in. Men lyckligtvis inte den här säsongen.
Ja, men verkligen. Jag har faktiskt väntat på att du ska ställa den frågan, eftersom du har haft det uppe tidigare. Så har jag tittat tillbaka, vilka säsonger har Malmö presterat på 2000-talet? Ja, jag skulle säga att de presterade 2001 när de gick till semifinal. Då hade de ändå riktigt bra spelare, som till exempel Rijärvi. När de gick upp 2006 så hade de en ledande kedja med Carl Söderberg, Moravec, Rijärvi. När de gick till semifinal så hade de ändå Rakhshani, Noah Welsh, Ilari Filppula och det här gänget. Så att det har ju ändå funnits någon form av ledande spelare som har haft kreativitet i sig. Och det gäller att få dem att vara ledande i laget. Jag har absolut ingenting ont att säga om Fredrik Händemark och Lars Bryggman. Det är riktigt bra spelare. Men det kanske ändå inte är de som ska leda laget och vara det offensiva hotet. För de har väldigt mycket andra kvaliteter också.
Exakt, de ska ju leda laget på sitt sätt, som de driver på träning, på match, visa vägen, fysiskt spel. Jättebra andra kedja, men skulle ju behöva få in, man skulle behöva kunna utnyttja kreativa spelare i en första kedja. Men nu när Komarek är ut där så blir det ju den naturliga frågan, och den har vi fått här när vi har ställt frågan också. Har man någon ersättare på gång, Malmö?
Ja, men de tittar på det, men de sitter ju inte på någon fet plånbok. Och jag bara kan tänka mig att fansen tycker det är så himla tråkigt att höra, ja, men vi har inga pengar och sådär. Men Man ska ju också ha klart för sig, var står Malmö ekonomiskt? De lever på dispens den här säsongen och behöver uppvisa ett eget kapital på 6 miljoner plus. De gick in med 0 och behöver plussa 6 miljoner. De har inte utrymme för någonting. Ett misstag med ekonomin och de är degraderade. Så att de får ju sota för allt ekonomiskt skit de har sysslat med de senaste åren.
Ja, och ett misstag kan ju vara att man faktiskt missar slutspel också. Att man missar topp 10. Det är ju trots allt inte, det är inte en ocean till Brynäs där bakom som går bra nu.
Nej, men exakt. Så är det också. Samtidigt så tror jag inte att ett lag som Malmö Redox är lika beroende av en åttondelsfinal som många andra lag. Det kommer kanske 6000 på en åttondelsfinal mot HV71 och så gör man i stort sett minus för restauranger och sånt. Det tillfaller ingenting till klubben, så att de har ett arenavtal som kanske inte är så förmånligt som om Färjestad sitter och säljer ut sin restaurang också.
Ett namn som jag, det är inte mitt jobb egentligen det här, men ett namn som jag ramlade på här, du kanske också har gjort det, Filppula, Ilari Filppula, är det ett namn för Malmö?
De har en jättebra relation, han och Sylvegård.
Stämmer att de har kollat med honom om han finns tillgänglig?
Inte vad jag vet, och Ilari är ju, alltså jag menar TPS Åbo värvade Erik Källgren här och har uppenbarligen inte gett upp sin säsong. Skulle de släppa Filppula, som ändå är en väldigt bra spelare för dem, så skulle kanske det få konsekvenser för Tommy Kallio, som är general manager i TPS Åbo.
Så ingen Filppula då? Nej, då var det bara, jag ville bara slänga ut det. Jag tänkte om du skulle testa det lite där, men du högg inte riktigt på den. Men jag hörde i alla fall någon rykte om att de hade hört sig för. Men det kan ju också vara som du säger, att de har en bra relation helt enkelt.
Ja, men det som jag hör är ju att de ändå kollar lite grann i Finland vad det kan finnas för spelare som är lediga i bottenklubbarna i Finland, och det är väl där åt de svenska klubbarna tittar så här års. Men nog snackat om Malmö tycker jag. Jag tycker vi ska gå över till laget som de mötte här i lördags och som vi faktiskt har diskuterat redan när jag gjorde det här konstaterandet som jag kanske får äta upp senare i framtiden. Jag kollade ju när Malmö mötte Djurgården på Hovet i lördags och jag fick se ett lag som gjorde en bra match över, jag skulle säga, i stort sett 60 minuter.
Är de, ja, du har ju redan räknat bort dem, du har ju räknat bort Djurgården. Det blir ju inget guld för Djurgården. Men jag tycker, nu har man fått tillbaka spelare. Man har, nu mönstrar man den här succékedjan från slutspelet i fjol med Axelsson, Strandberg, Bergfors. Alltså det är en bra andra kedja. Och då har du fortfarande...
Ja, det är en riktigt bra andra kedja.
Då har du fortfarande namn, alltså Jakob Josefsson, du har ju Patrik Berglund. Alltså det finns ju... Och Patrik Berglund är ju, han är ju en annan spelare än vad han var de 20 första matcherna.
Definitivt.
Så jag menar, det finns ju, och backsidan är bra, målvaktsidan är väldigt bra med Svedberg och Remme där bakom. Så att jag tror att det här är ett lag som kan, faktiskt, de kan spurta in rätt bra här i slutskedet av säsongen. Och jag tror också, det kan nog dyka upp någon värvning där. Det skulle absolut inte förvåna mig om de skulle försöka få in en forward.
Nej, men det har de ju varit ganska tydliga med, att de vill ha en Bemström-ersättare, vilket de inte har plockat in här under säsongen. Men så som det känns som ett lag som är lite på uppgång, de har ju verkligen hugg på topp 6. De är väl bara någon seger ifrån att vara topp 6. Så tror inte jag att de vill störa för mycket i gruppen och plocka in någonting heller som är vilket skit som helst, förlåt uttrycket.
Nej, såklart. Nej, det vill man ju inte. Men de vill ha en Bemström-ersättare. Jag tror det finns 13 andra lag som också vill ha den typen av spelare. Tänker på Färjestad där som ändå är ett topplag med Mikael Lindqvist som blev skadad. De kommer vara ute och hugga, och den spelaren med spetsegenskaper som blir ledig, ka-ching, det är bara casha in. Det är bara casha in. Vad ligger lönen?
Ja,
vad ska man ha?
Nej, men jag skulle precis komma till det faktiskt. För att jag kollade runt lite på vad det fanns lite på marknaden och sådär. Och vad är det för spelare som har cirkulerat lite grann på borden hos sportcheferna. Jag fick reda på att den här finska spelaren, forwarden som var i TPS Åbo förra säsongen, Ola Palve, som är riktigt bra, som spelar borta i Nordamerika, har spelat AHL-hockey hela säsongen, att han skulle ha 1 miljon i handen för att komma resten av säsongen. Det kan ju låta väldigt mycket, men trots allt januari till maj, Ja. Kanske inte, men om man betalar ändå kanske 220 000 euro net för en spetsspelare från september framåt, så fasligt mycket pengar är det ju inte.
Nej, inte om man slår ut det på vad det kan mynna ut i, om det är en, jag menar, ja, om vi då leker med tanken att, med all respekt för kanske Brynäs, om de skulle ta in den, ja, vad betyder det då? Att de går till åttondel då kanske, eventuellt kvartsfinal, det betyder inte att de kommer gå hela vägen, men Djurgården, om de skulle ta in, eller Färjestad då, som ersätter Lindqvist, skulle ta in en spetsspelare, så kan ju det vara skillnaden på kvartsfinal och faktiskt final.
Ja, men verkligen, för ett lag som Färjestad, tänk om de får en matchserie extra jämfört med vad de kanske hade fått om de inte hade tagit in något, liksom både att spetsat och bredda truppen. Tre hemmamatcher för Färjestad med utsåld arena och restaurang och hela köret. Det är extremt mycket pengar.
Ja, och då är den miljonen ganska som, för en spetsspelare är ju mycket pengar, men på stora hela inte så mycket. Men låt oss hålla kvar lite vid Djurgården där, som jag ändå tycker är intressant och som man kanske har flugit lite under radarn. För att när man vann i början så tyckte jag inte man spelade bra. Sen var man väldigt dålig under en lång, lång period. Men man har ändå tuggat på hyfsat poängmässigt. Och som vi säger, man är med på en topp 6-placering där man ska vara. Där jag tycker att det är rimligt att ha att Djurgården ska vara topp 6. Men jag tror också det här att det har gått lite trögt för dem. Det behöver inte vara enbart negativt. Det har liksom inte varit någon... Bara, ja, får man problem i en kvartsfinal då, så vet man att man har tagit sig ur en tuff prekvär situation tidigare och kan vända det igen.
Ja, de vände ju till exempel en semifinal mot Färjestad, skulle avgöra på hemmaplan, blev tokslagna inför ett fullsatt Globen, åker ändå och vinner en match 7. Det där har ju, sådana saker har ju laget definitivt med sig när man ska in i ett slutspel igen. En sak som jag brinner för är ju, som många säkert vet, det är ju värvningar mellan lagen, förlängningar och allt det här. Vad finns det för lediga spelare på marknaden? Men kommer det bli någon värvningshets? Det är en fråga man ofta får, känns det som.
Den har dykt upp nu när man skickar ut frågan där. Då är det många som frågar, kommer det bli någonting till Färjestad? Oskarshamn, kommer man värva den här och de här lagen? Det är den, folk är ju intresserade av det, och speciellt nu när det är så, jag menar, det är knappt månad kvar till som man har på sig och förstärka laget.
Ja, men så är det. Och vad finns det för spelare lediga på marknaden? Ja, en spelare som till exempel finns ledig på marknaden är ju Jacob Legacy, som spelar i Luleå och Mora. Han finns ju ledig. Spelar i Krefeld som har ekonomiska problem. Ja, har han gjort den här säsongen?
Ja, men vad är det? Alltså, vad ger det att ta in?
Nej, men det finns sådana spelare lite lediga. Är det värt det? Ska man... Alltså, det finns ganska mycket sådana typer av spelare lediga, kan jag ju tänka mig. Ska man plocka in sådana spelare? Ja, kanske man vill bredda truppen. Men spelare man vet fungerar hyggligt i SHL, ja, då kanske man ska göra det. Men inte om man sitter i ett läge som Färjestad, som vill ha in någon spets i laget.
Nej, men det där är ju mer Timrå som ska ta in den typen av spelare. Alltså i Hockey Västerås kanske, som också har skador. Det är ju Legacy, det är ju... Det är de typen av spelare ska in i Hockeyallsvenskan, inte i SHL.
Nej, jag köper vad du säger, för att tittar man på hans stats så är det ju, det är inte så våldsamt mycket produktion på en sån spelare. Han var ju grymt bra när han kom fram i Asplöven, men sen har han ju faktiskt inte presterat det i SHL. Han fick väl 3 säsonger på sig, tror jag.
Nu, han var bra i Asplöven. Vem var i Asplöven då?
Ja, det var ju Jesus, och det var lite roligt där. Jag ska inte säga vi, för jag tänkte säga vi från början, men det var jag faktiskt som inte var så imponerad av Tyler Wessel. Nej, den här veckan.
Who is this mad hockey guy? I'm gonna show him. Det var ju som Abbott där. Så att nu har vi fått förfrågning att vi ska såga folk här. Vi spelare hör ju av sig till oss och sa, såga mig så jag får den här Wessel och Abbott-utvecklingen.
Ja, men har du något S i rockar? Men nu fick ju du Abbott och så tog jag Wessel. Så har du någonting att komma med här nu då?
Oj. Ja, jag är på rak arm. Jag vet vem, jag har ju sågat ju Tyler Keller där i början på säsongen också, så att vi har ju varit rätt ute fast ändå grovt fel ute många gånger. Men låt oss hålla kvar vid Legacy då. Skulle inte det kunna vara en spelare för Björklöven då, med tanke på han var i Asplöven med Per Kenter då? Är det en naturlig koppling, för det är också frågan dykt upp. Ska Björklöven värva, Är det läge för dem när de ändå går som en, de går som tåget?
Ja, men Björklöven, de är ju faktiskt sjukt bra. De slog ju Timrå här med 7-2 i fredags. Jag blev lite chockad när jag såg det resultatet. Jag såg tyvärr inte matchen, men de är ju verkligen klara för att vinna den här allsvenska serien. Men frågan är vad som skulle hända. Ja, då har man ställt sig lite grann här när Kent har plockat in spelare efter spelare. Vad händer med laget när de plockar in? Det var Wessel kom i höstas, sen var det Weigel och sen var det Ulle Liss. Men maskinen kuggar ju fortsatt på. Så, men det finns ju ändå en gräns. Legacy skulle ju ta plats högt upp i laget till exempel.
Ja, men jag tror, ska man värva, då ska man ha riktigt, det är en kanon du ska in nu. Det är en, liksom en solklar första kedjespelare. Annars tycker jag man ska bara bygga vidare på det här laget som de spelar. Och om man bara blickar Linköping, Leksand eller Oskarshamn, något av de lagen kommer det bli. Alltså tänk dig Björklöven mot Linköping. Alltså jag sätter ganska mycket pengar på Björklöven då, kan jag säga.
Ja, alltså definitivt om det skulle bli så. Men först och främst kommer vi ha en hockeyallsvensk final. Och där kan vi iskallt konstatera att det kommer bli Björklöven mot Modo som kommer att börja den 10 mars.
Det är klart, det kommer det bli. Och sen det laget därifrån som förlorar tror jag också kommer ta sig i bäst av tre mot en vidare från slutspelserien. För att de är så pass mycket bättre, Modo och Björklöven. Nu har Modo visserligen en del skadeproblem, framförallt på backsidan.
Men där jagar de ju en back, och det är väl ganska öppet att de gör det.
Absolut, så är det ju. Men samtidigt en jävla besvikelse för våran podd att Erik Kjellgren gick till TPS. Vi hade ju dukat upp den på ett fat till Modo. Det är ju, nej, besvikelse som fasken där faktiskt.
Ja. Ja, vi får inte få för stora skallar här nu, att det är vi som ska påverka allting. Men han gick ju till TPS Åbo, och det blev ju, på tal om Kjellgren, det blev ju en väldigt märklig situation i Växjö. Han plockades in i november, 10 november, spelade alltså sista matchen den 28 november, blev avplockad vid ställningen 0-4 hemma mot HV71. Sen har han varit helt borta från laget.
Ja, och till hans försvar, eller Växjös försvar, så har ju Viktor Andrén varit fenomenalt. Han har varit lysande, och Viktor Fast har ju, när han har kommit tillbaka från skadan, har också varit jättebra. Så att nej, det var ju det får väl sammanfatta ganska mycket av det Växjö har värvat i år. Det har ju inte varit lysande med Forsbacka, Davidsson och med flera, och Bode och Engström och så vidare.
Men det under säsongen har varit ganska bra med Mellat och Koivisto, och ja, nu har de fått in Jacob McFlicker som inte har spelat på hela säsongen. Han var ju faktiskt poängstark i både Linköping och Luleå, vilket är ett antal år sedan förvisso.
Men han kan göra bra. Han kan göra det bra i Växjö. Det är en spelare som Linköping hade behövt. Han har ju varit där tidigare med Linköping. Den situationen man sitter i hade också behövt honom. Så att det är ingen dålig värvning. Sen är det klart att Melart och Koivisto är jättebra. Men jag menar, vi snackar ingen 1 miljon för resten av säsongen för de spelarna som vi nämnde här tidigare. Utan det är ju, det smaskar på duktigt i lönekuverten för de spelarna. Så att det är inga chansningar. Det är ju säkra kort.
Ja, men så är det ju. Men Mick Flicker, man pratar ofta med sportchefer. Vi vill ha spelare som har varit igång. Han har inte varit igång sen förra säsongen. Hur långt det tar det att trampa igång egentligen?
Ja, det kan ta, alltså, men han är ändå 35 år, han har rutinen. Men samtidigt, det är ju en rejäl chansning för Växjö, så är det ju. De behöver ju poängen liksom igår för att komma säkra en slutspelsplats. Så det är ju lite av en chansning. Men det kanske symboliserar marknaden lite då. Att det är där det ligger.
Det är ju... Ja, så kan det ju vara, för man tänker ändå, ett lag som Växjö har ju ändå lärt sig genom åren att de kan värva bra spelare vid den här tiden på året, och de har ju fått in riktigt etablerade spelare vissa år vid den här tiden på året. Nu är det ändå en spelare som inte alls har varit igång som är 35 år, förvisso förmodligen ganska bra, men ja, ändå.
Och kanske inte svindyra. Sen tror jag Evertsson, han är ju smart, så han inser väl att de spelarna som kommer bli lediga från KL, de här, om det dyker upp något toppspelare, då vill ju de spelarna vinna. Växjö kommer erbjuda lika mycket som till exempel Färjestad, men den spelaren i det här fallet kanske hellre går till Frölunda, Färjestad eller Luleå nu, vilket det skulle vara, som är ett topplag. Växjö ligger 9, 10, 11. Då kanske man får gå på jag tänkte säga skadat gods, men du är med vad jag menar i alla fall.
Ja, ja, men verkligen. Men var är Växjö på väg? Nu hade de lite flyt som lyckades lösa en vinst här mot Linköping i lördags på bortaplan. Linköping som alltså är seriens sämsta lag sett till var de ligger i tabellen. De ligger faktiskt sist.
Ja, 10 raka förluster. 10 raka klubbrekord på Linköping. Jag vet inte om rekord eller, men det är i alla fall ett klubbrekord. 10 raka förluster.
Ja, det är ju en sak för sig. Men om man tittar på Växjö, du var ju inne på att Brynäs inte skulle hinna kapp dem här för 2 veckor sedan kan ha varit någonting. Nu är de i kapp. Det är 54 poäng kvar att spela om. 1 poäng bakom. Det, man får säga att det går snabbt.
Ja, ja, men så är det ju såklart. Men det man kan dra tecken på liksom, det är ju att Växjö för några veckor sedan kändes ju som att de var på gång, och så kommer de den här svackan igen, och eftersom man har haft så många svackor så blir det kostsamt. Då blir det, du har ju liksom ingen buffert att ta poäng ifrån. Och det är samma sak Brynäs. Visst, de har gått jättebra nu, men 2 raka förluster så man är i skiten igen. De har liksom ingen buffert att ta av. Så att Brynäs, för att de ska kunna gå om och liksom lämna Växjö bakom sig, så måste de lada upp en 4-5 segrar till. Och det är ju, det är fan inte helt enkelt alltså. Så att det kommer bli ett race mellan de 2 lagen där. Det tror jag kanske att Malmö skulle kunna bli indraget där också.
Men något av de 3 lagen där nere kommer inte kunna avancera
nej,
så pass.
Nej, nej, absolut inte. De är för dåliga. Jag menar, det var tur att jag inte jobbade i studion i lördags. För jag satt och tittade på, jag åkte tåget hem från Göteborg till Karlstad. Så att jag tittade på Oskarshamn mot Leksand. Och jag kände bara, oj, vilken dålig match. Och Oskarshamn ledde med 2-0. Och jag, alltså, noll chans. Alltså, Jonas Ahnelöv intervjun efter andra perioden. Och jag vet själv, när man får en mikrofon precis upp i ansiktet. När det går riktigt dåligt. Man har inga bra svar. Men jag kände bara när jag såg intervjun att de ville bara åka härifrån. Bara liksom, inte skita det, men bara lämna. Och så smäller man in 3 mål i den tredje perioden. Det såg jag inte komma, kan jag säga. Jag hade jag suttit i studion så hade jag dömt ut dem jämte fotknallarna i stort sett. Och det var väldigt tur att jag satt på tåg istället.
Men vad kan den sätta för handling på resten av säsongen för Leksand versus Oskarshamn och Linköping? Kan det där vara en seger som det här vände säsongen till Leksands fördel, att vi löser en plats i ingenmansland?
Ja, det skulle det kunna vara. Framförallt att man fick göra mål. Man hade alltså, gjorde inte mål mot Örebro, öste på. Det var nästan ett rån. Dominik Furst där som gjorde en kalasinsats i torsdags. Där skulle Leksand ha vunnit. Och så går man ut och gör 2 rätt dåliga perioder. Man gör 2 dåliga perioder mot Oskarshamn. 5 raka perioder utan mål den här veckan. Och så smäller man in 3 från ingenstans. Så det är klart att det kan ge en boost. Också viktigt att Johan Fransson fick göra mål, som har varit ifrågasatt till viss del med all rätt. För han har inte presterat som han ska göra. Eller som han är tilltänkt att göra. Men det är definitivt en sån som skulle kunna vända. Och det är ju raka motsatsen för Linköping. Det spelar ingen roll om de leder med 1 eller 2 mål i oavsett period.
Vänta här nu, det där vill ju inte Bert höra. Jag vill inte höra det där, säger han.
Nej, men han lyssnar inte på den här podden kanske, så det är väl tur det då. Jag har hört han säger det i presskonferenser och sådana saker efter. Och han försöker väl bygga sitt lag, och jag hörde presskonferensen här efter förlusten mot Växjö. Han pratar om karaktär och hur mycket skott man täcker och sådana saker. Han vill ju bygga sitt lag och hitta positiva aspekter där. Och jag ska faktiskt ner, jag har en ganska intressant vecka framför mig måste jag säga. Jag ska till Jönköping på tisdag, eller imorgon faktiskt. Man är så dagvild. Då är det ju HV mot Linköping. Och sen på torsdag ska jag faktiskt till Örebro-Luleå. Så det är en rolig vecka jag har, måste jag säga.
Ah, du får den höjda matchen där på torsdag.
Ja, men Niklas Wikegård har ju dragit hälsenan. Då blir han fastspikad i studion. Då får vi andra komma ut och kommentera lite. Så det är inget ont som inte han har gått med sig. Förlåt, Niklas.
Och igår så skickade ut, som vanligt Sanni, skickade ut frågorna som vi vill få in. Vi vill ju ha lite synpunkter och feedback från er lyssnare, och det vräkte på som vanligt där ute på Twitter från de som lyssnar på det här. Och vad fick du för frågor?
Ja, det ramlar in och det är härligt. Och jag envisa människor, det ska belönas. Och Gustav Schmafeld Stenberg här, han har frågat den här frågan tidigare. Varför spelar inga ryssar i SHL? Och då, den egentligen, ja, Sergej Fokin, det var ju många år sedan. Men vill jag minnas att Malmö tog in Sergej Fedorovs brorsa? För
ja, men exakt. Fjodor Fjodorov, ska man säga så om honom? Är det så man uttalar det?
Fjodor Fedorov. Jag säger alltid Fedorov om Sergej Fedorov. Men ja. Vad var det för karaktär? Var det en sköning eller?
Alltså det var ju faktiskt en sköning så. Alltså han var ju väldigt obrydd och tog allting med en klacksback. Men man kan ju titta tillbaka. Vad har vi haft för ryssar i SHL kanske? Ska vi säga på 2000-talet? Ja, vi kan säga Jan Golubovski i Leksand. Så kommer vi konstatera att aldrig mer kommer komma in en ryss i Leksand. Och sen så kan vi ta Fjodor Fjodorov i Malmö, så kan vi konstatera att det kommer nog inte komma in en ryss åtminstone på väldigt länge i Malmö Redox heller. Och jag tror att det är lite så att ryssar, det kanske finns fördomar kring dem. Där är ju faktiskt en ryss i Almtuna just nu som blev mästare med Tony Mårtensson, som Tony Mårtensson har plockat dit nu ju.
Men man kan väl konstatera att anledningen till att det inte finns några ryssar i SHL är väl till stor del att KL är en bra tillvaro för de ryska spelarna och pengamässigt. Så att det är väl svaret på den frågan. Men Tim IK Olsson, han är Oskarshamnare tänker jag då. Selin till Oskarshamn, alltså Patrik Selin. Vad tror du om det, eller vad tror ni om det?
Vad var det, 2 år sedan han spelade hockey?
Ja, han spelade, ja exakt. Han har ju haft jättemycket problem med hjärnskakning. Det här, Patrik är en superkille, har tagit mycket, ja, hitta vägar för att rehabilitera, varit i Göteborg på en specialklinik bland annat med personer som har behandlat Sidney Crosby när han hade hjärnskakningsproblem. Så han har verkligen tagit det ett par tre steg längre än många andra spelare har gjort, vet jag. Så att ska bli intressant. Förhoppningsvis att hans hälsa tillåter att han spelar till att börja med.
Man får ju beundra hans hängivenhet och passionen för sporten när han verkligen är beredd att lägga ner det jobbet och kanske för att ta ett eventuellt provspel i ett bottenlag i SHL. Då brinner han ju verkligen för sporten.
Så är det ju. Ja, men jag tror att till Oskarshamn, få 10 matcher i Oskarshamn, få chansen att spela in sig i SHL igen, chansen att hjälpa Oskarshamn, det är ju en skicklig spelare, alltså en frisk Patrik Selin för 2 år sedan, han gör 20 mål i SHL. Det är liksom inte tvivlar inte på. En frisk Patrik Selin för 2-3 år sedan, han har spelat OS för Sverige. Det är, så bra var han, men det är klart att med den historiken med hjärnskakningar så är det såklart ett stort frågetecken. Den här frågan tycker jag är intressant, det är många bra frågor, men Anneli Sandelin Blomqvist, får folk betalt för att läcka silly-info till kvällspressen? Om inte, vad kan det då finnas för anledning till att man potentiellt förstör värvningsprocessen för klubben man hejar på slash jobbar för? Vi bryter ner den i 2 frågor. Pröjsar du folk för att informera, Johan?
Nej, det gör jag inte. Tyvärr gör jag inte det. Alltså, jag hade ju jättegärna betalt folk till höger och vänster för att de skulle tipsa mig, för att bara hova i nyheter på löpande band och fäktat med sedlar. Kom och så ska ni få betalt för nyheter. Det var ju faktiskt lite så förr. Då fanns det ju tipspengar på både Aftonbladet och Expressen att man betalade helt enkelt ut stora summor. Inte stora summor, det var kanske någon tusenlapp hit och dit för att folk skulle ringa in tips. Och jag kan ju tänka mig att det ringde som tusen på tipstelefonerna. För folk var ju ute efter pengar. Så då tror jag att det var en hel del sådant. Men det försvann väl i stort sett när allting gick så snabbt. När allting blev digitaliserat. En nyhet är ju borta på i stort sett nolltid. Skriver vi en stor nyhet så tar det ju inte lång tid innan alla andra sajter skriver samma sak, en så kallad rewrite. Och då, man äger inte nyheten Nej. Själv speciellt länge.
Men vem tjänar på att det kommer ut då? Ta den här till exempel med Kovacs till Örebro. Alltså, min lekmannamässiga analys av det här. Den enda som har tjänat på det här, det är väl egentligen Örebro.
Men så är det väl.
För Kovacs och hans agent, de kan väl knappast ha önskat att det här skulle vilja kommit ut här i november när han signade. Och Luleå vill inte det.
Nej, men verkligen. Örebro, ja, de vill väl kanske inte att en spelare de ska in ska må dåligt heller, vilket kanske kan ske och börja underprestera.
Såklart, ja, absolut. Men jag tänker att Örebro, ja, nu ska jag inte hänga ut någon, men ett lag som vill etablera sig då, som vi säger, som Örebro vill, som tydligt går ut med att säga att de vill försvenska laget, få in fler svenska spelare, etablera sig i toppen. Om då, signalvärdet när det kommer ut att man, ja men vi har signat Robin Kovacs, och så, nej vi har ingen kommentar, men det är en duktig spelare. Vi har signat Emil Larsson, nej vi har inga kommentarer. Signalvärdet är ju till alla andra spel att oj, Örebro.
Ja, ja men det bygger ju intresse kring Örebro Hockey från deras fans och sponsorer, och det gör ju en markering för deras marknadsavdelning att wow, nu är det saker på gång, nu får ni trycka in 100 000 till ert sponsorskap om ni ska vara med på det här tåget. Så det är klart att det sänder sådana signaler, men det, alltså jag tror att det finns någon form av gentleman agreement mellan sportcheferna att man ser till att hålla det tight mellan varandra och inte, för man tjänar, man får tillbaka sådana grejer förr eller senare.
Jag hörde för några år sedan, för 5-6 år sedan, så kom alla sportchefer överens sinsemellan att man skulle ringa till varandra och säga att jag är intresserad av din spelare och kommer kontakta honom. Och då var det ju flera som gjorde så sinsemellan. Jag tror det var Linköping som, om det var Fredrik Envall som hade ringt till Lars Osten Bergström och sagt att han var intresserad av en spelare. Jaha, sa Lars Osten Bergström. Sen har han ringt tillbaka till Envall dagen efter och sa att jag är intresserad av alla dina spelare. Så jag vet inte om det kanske dödades där då. Jag vet inte om det var det. Men det kändes väldigt mycket Osten i alla fall.
Ja, men det är intressant. Det Anneli säger också att... Vad finns det för anledning om man potentiellt skulle kunna spräcka en övergång? Här tänker i alla fall jag så i stort sett alla fall att här vill jag vara nästan till 100 på att övergången kommer äga rum innan jag är beredd att läcka den, för att annars så är det jag som står där med rumpan bar och har liksom och har läckt en övergång som inte blir av, så att säga. Jag kan ju aldrig bevisa att den var på gång.
Men där...
Så därför är jag väldigt noga med att jag vill få saker så nära klart eller klart som möjligt innan jag skriver någonting i alla fall.
Men då går det ju bom om många grejer också, tänker jag.
Ja, men det gör jag. Men det tycker jag faktiskt är värt att göra, för att man vill ha en trovärdighet i det man gör.
Trovärdighet och AIK. Det, eller trovärdighet, det för mig genast in på AIK, tänkte jag säga. Joakim har en fråga här om AIK. Om du hade varit tränare för AIK Hockey, hade du börjat jobba för att förbereda gruppen inför ett stundande kvalspel, eller avvaktat och fortsatt tro på att man hade kunnat hämtat in försprånget till lagen ovan? Ursäkta, jag skrattar. Jag hade förberett dem på kval i alla fall.
Ja, men det kan man väl lugnt säga. Vad är de nu? 16 poäng efter, tror jag att det handlar om, som man har upp till säker makt. Det är ju klart att AIK kommer att kvala, och det är jag helt säker på att sportsliga ledningen av AIK Hockey också är inställda på. Så att ja, man har full koll på Division 1-lagen.
Då blir det Bobo-effekt i kvalet kanske. Andreas Stolpe, varför är inte det mer diskussion kring play-in, alltså åttondel vara eller inte vara? Tror inte man har sett eller hört någon vara positiv till det. Är man inte topp 8 efter 2 omgångar, så ska man inte gå till slutspel. För mig är det större frågan upp- och nerflyttning. Ös på nu, Svensson. Du gillar ju... Är du en play-in-fan eller inte?
Nej, det skulle jag väl inte säga.
Jag tycker väl att det blir liksom de 8 bästa. Det skulle spetsa till det lite ännu mer. Och när slutspelet börjar, då är det skarpt läge direkt. Nu är det 8:e bästa av 3. Det är rätt ovilligt. Och så går man och väntar. Nej, bort med det skiten, tycker jag.
Ja, alltså... Jag köper det fullt ut. Men samtidigt, när de matcherna pågår, så sitter man ändå lik förbannat och tittar på det. Och kan tycka det är lite intressant att när Rögle mötte HV71 här i våras, nu har det kommit igång, men ändå inte. Så ja, jag hade inte haft någonting emot att det försvann. Men jag bryr mig inte heller om det tuggar på. Det är kanske mer störigt för de lagen som får vänta och köra en träningsvecka. Men det intressanta där tycker jag är faktiskt att i samband med att de är igång, så är ju den hockeyallsvenska finalen igång. Och tittar vi tillbaka på det var förra året, så satt jag ju mer laddad när AIK mötte Oskarshamn än vad jag gjorde. Ja, även när kvartsfinalerna var igång. Jag taggar egentligen inte igång på slutspelet förrän det är semifinaler.
Men tänkte det, ja, det kommer hamna hyfsat i skuggan nu om det blir Björklöven mot Modo i hockeyallsvenska finalen. Då kommer ju de här åttondelarna hamna i skugga rejält, och då får vi hoppas att det kanske blir till och med nådastöten för dem. Vi tar en sista fråga här som både Mattias Andersson och Patrik Edling har ställt. Är Brynäs spel verkligen bättre sedan Sundqvist fick sparken, frågar Mattias Andersson, och Patrik Edling är inne på samma sak. Om det är en tillfällig effekt efter att Sundqvist fick gå, eller kan vi vänta oss att se Brynäs som faktiskt spelar ordentligt i matcherna framöver? Ja, alltså det är klart att det har blivit en effekt när man sparkade Sundqvist. Jag tycker att man spelar bättre också. Jag tycker att man är mer kontrollerade i sitt press- och styrspel när man ska gå och när man ska ställa upp, vilket gör att man är mer samlad. Man spelar ur bättre i egen zon. Man gör de här detaljerna. Sen tycker jag också att Sigalett har lyft sig, Greg Scott, Rudin, de här bärande spelarna. De har varit liksom... De har varit toppspelare i SHL i stort sett så Sundqvist fick sparken. Och det är en stor anledning också att man har tagit 4 raka segrar.
Nej, nu är det slut på frågor. Nu känner jag att nu vill jag ta ledningen över dig. Det står 13 lika, så nu får du utmana mig, tycker jag.
Det är 13 lika alltså. Spänningen är olidlig. Det är ju... Jag var ju reka lite här på Clarion Hotel Sign också. I torsdags bodde jag där. Det kan bli bra för en livepodd. Det finns klara möjligheter för att göra en bra... göra det bra. Så det hoppas jag att vi får ett avslut på den här premiärsäsongen, får vi säga, där någon gång i slutet på april, början av maj.
Ja, men det är intressant. Jag bodde också där i helgen, så att det är ett bra hotell.
Ja, du bodde väl några våningar högre upp, tänker jag. Men du har väl någon plusplatinum, någon där superkort. Men strunt i det. Det är ingen fördel när man ska försöka slå mig på Elite Prospect-spelaren. Är du redo?
Ja, jag är redo.
Papper och penna. På 5 poäng. Den här spelaren har vunnit guld i J18, i J20 och Calder Cup. Vet du vad Calder Cup är?
Ja, det är AHL-slutspelet, va?
Ja, AHL-slutspelet. I sitt enda JVM så slutade hans lag då, alltså laget på andra plats.
Vunnit Calder Cup. Ja, man vet väl några stycken som har gjort det i alla fall... Men jag vet ju ingen jag vet ju inte nationalitet eller någonting, så att jag får nog passa på
femman. Svensk spelare. Som har vunnit J18 och J20 guld här i Sverige. Och Calder Cup då där borta i AL. Och spelade JVM för Sverige såklart, och då slutade Sverige tvåa.
Jag får det är för brett för mig det här. Vi kör 4.
Han lämnade Hockeyallsvenskan och gjorde sin första SHL-säsong i fjol. Det ledde hela vägen direkt till Kronor och ett NHL-kontrakt som han nu är utlånad ifrån.
Oj.
Så han är alltså utlånad den här säsongen från sitt NHL-lag.
Och kom från Hockeyallsvenskan till SHL förra säsongen.
Ja, exakt. Inför i fjol så lämnade han Hockeyallsvenskan. Så i fjol var han rookie i SHL. Och det ledde hela vägen till Kronor och ett NHL-kontrakt.
Nu sitter där folk ute och jag vet.
Så är det ju.
Men jag vet inte, så att jag får nog ha 3 tyvärr.
3 poäng. Efter semifinalförlusten i fjol... anslöt den här backen till Charlotte Checkers, där han vann Calder Cup.
Semifinal, vilka jag åkte ut i semifinalen förra året. Det gjorde ju Färjestad och nu är jag stressad.
Nej,
på riktigt.
Ta det lugnt, Svensson. Det behöver inte vara stressad.
Men nu är jag helt borttappad på vilka som jag åkte ut i semifinalen här förra året. Oj, vad stressad jag blev. Nu är jag lika stressad som du var förra veckan.
Jag ser det. Jag ser en röd ton på dina kinder.
Mest för att jag inte kan säga vilket lag som jag åkt ut i semifinalen förra året, vilket är helt sjukt. Men Frölunda, ja, det var ju Luleå och ja, men nu gick det upp en klocka för mig. Så nu skrev jag bara efternamnet.
Yep,
där.
Jag har fått ett svar på 3 poäng. 2 poäng. Den här spelaren är stekhet just nu, och det enda sättet att stoppa honom antar jag att Anthony tyckte vara att huvudtackla honom.
Nu kände jag mig väldigt bekväm. Det var ju faktiskt väldigt skönt att det gick upp en klocka för mig på 3.
Ja, den röda färgen har lagt sig lite i ansiktet. På 1 poäng. Han är en toppback i Luleå som förra veckan svarade för 6 poäng på 2 matcher. Ja, denna Jesper är en av seriens bästa backar.
Och då pratar vi om Jesper Sellgren som gick från Modo till Luleå inför förra säsongen.
Ja, och han på rätt svar alltså. För på 5 poäng då, han vann alltså J18 och J20 guld. Han vann ju Calder Cup då efter säsongen med Luleå i fjol. Och i sitt enda JVM så slutade man 2 då när man förlorade med Kanada i finalen. Och han lämnade Hockeyallsvenskan i Modo som du var inne på. Första SHL-säsongen i fjol. Fick spela direkt till Kronor. Och fick ett NHL-kontrakt med Carolina Hurricanes. Och efter semifinalen i fjol med Luleå då anslöt han till Charlotte Checkers där han vann Calder Cup. Och han är ju steket just nu. 6 poäng på 2 matcher då i SHL den gångna veckan. Och Anthony, det var han Camara som fick 5 matchers avstängning när han försökte tackla huvudet av honom i lördags. Ja. Är du nöjd eller?
Ja.
Det var en bra comeback ändå tycker jag. Jag hade det på en gaffel där. Tänkte du, det här kommer du aldrig klara på
nej, när man väl är inne på en ond spiral i det här, då är man ju borta. När du börjar prata om Calder Cup-vinnare så tänkte jag på Kristoffer Nilsdorp direkt faktiskt. Men han gjorde ju inte debut i SHL förra säsongen om vi säger så.
Nej, men då har man snöat in sig på ett spår där som man har svårt att liksom komma bort ifrån. Ja. Nej, men du revanscherar det bra. Då är det alltså 16-13 inför kommande måndags Elite Prospect-spelare.
Jajamän, då ska vi se om vi kan sätta dit dig ordentligt. Om du ska bli nollad eller kanske ska vi bjuda dig på något sätt. Vi får se vad som händer. Men du, vi tar och avslutar där och så tackar vi för den här veckan. Och så på återseende nästa måndag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.